Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Då kör vi igång och så säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av Handbollspodden Avkast. Och jävlar vad gött det är att vara ur VM-bubblan och tillbaka i handbollsligan. Jag känner mig omsluten här. Jag känner mig liksom hemma i handbollsligan. Jag tycker att det har varit kul med VM och allt sånt där, världsklassspelare, och ibland så har man susat in på kollat någon Champions League-match, sett att Josef Pujol gör månadens mål och sådär. Men det där är fan inget för mig. Jag vill se Varberg, jag vill se Halby, jag vill se liksom den där typen av handboll som man känner igen från barnsben. Tycker du inte så, Charlie?
Mest Halby vill du se, va?
Så Varberg kanske.
Det var ju schysst att du slängde in i den ekvationen.
Det var, apropå det, så smygstartade ju handbollsligan där samtidigt som det var mästerskap. Mm. Och typ 2-3 matcher eller någonting. Och jag såg inte hela, men det jag såg av de 2-3 matcherna, så var det liksom, man märkte att spelarna var ringrostiga, hade inte spelat mycket. För det var typ det sämsta tre handbollsmatcherna jag någonsin sett. Och då blir det såklart spärs ju på då av att det spelas ett världsklasshandboll i VM då. Men nu när VM är slut, då tycker man ändå att gubbarna är jävligt bra igen.
Ja. Men också det är som en dubbel risk där, att man tänker att fan vad gött, nu är hela Sverige handbollstokigt här. Det gäller att rida på den vågen, och så fan, nu kommer folk skaffa C-more-konton och så tunar de in då. Och så bara, det här är inte Jim Gottfridsson. Det här är inte den Damgård. Nej, han var inte med.
Ja. Nej, skillnad på Damgård och Damgård.
Ja, ni fattar poängen.
Mm, ja, vi fattar poängen. Men jag ska säga att jag trivs väldigt bra i den här. Det här är min storlek av pool, så känner jag.
Får jag fråga, vad älskar du mest? Halby eller Sverige?
Faktum är att jag hade den diskussionen med någon då när Sverige skulle spela VM-final. Vad jag helst skulle ta, liksom ett VM-guld för Sverige eller ett SM-guld för Halby. Och det är ju super lätt för mig att det är SM-guld för Halby. Det är liksom, ja. Det är inte ens nära.
Nej, jag trodde, alltså, för jag lekte med tanken att jag ställde den frågan till dig. Mm. Så det var ju roligt. Men jag, då tänkte jag också att i det väger du in att det ena aldrig har hänt. Att du, alltså, man har sett Sverige vinna många gånger och sådär. Och att du vet, om du skulle få ett SM-guld till Halby, så är det så här, det gäller att ta det.
Ja,
men, det, men
det.
Du känner det är så, det är ändå så här. Det,
ja, men jag skulle sträcka mig så långt så att jag skulle säga att jag absolut hellre tar ett slutspel för Halby än vad jag tar ett VM-guld för Sverige.
Nej.
Jo.
Är det sant?
Ja, men det är inte ens alltså noll där på manschetten i den.
Men det är ju inte ens svårt. Det är svårt att ta VM-guld.
Ja, men där är vi tillbaka då till poolstorleken. Det beror ju lite på vad man är för pool. Liksom. För Halby är det ju jättesvårt att komma till ett SM-slutspel.
Jaha, men då får jag gratulera då till VM-guldet. För att enligt mina uträkningar så är slutspelspassen klar. Vad tänkte jag säga, och så vann Guif mot Malmö.
Mm. Precis så. Alltså, vi kan väl gå igenom, för nu är vi ju i handbollsligan, så då kan vi ju prata lite om det. Och hade man på förhand satt upp ett odds för att i med bara några matcher kvar, vad kan det vara nu? Lite beroende på var någonstans i tabellen man är. Det är ju fortfarande lite haltande tabell, men det är ju 7-8 matcher kvar. Och då ligger Hallby på samma poäng som IFK Kristianstad. Och inför det på säsongen, det tror jag är ospelbart. Det finns ju inte att det ska hända. Så att jag tänker att vi kan göra två grejer där. Vi kan prata dels om Kristianstads kräftgång då, för att den har ju krävts för att de ska hamna på 22 poäng. Sen kan vi prata lite om Hallbys då bländande spel som har fått dem upp på 22 poäng. Som jag också har behövt för att få ihop det där. Och lite som du säger, Charlie, då har man ju börjat som Hallby entusiastisk tänka så här, fan, är det möjligt att Hallby går till slutspel? Och de senaste matcherna så har jag nog börjat till och med, ja, men som du var inne på, att känna så här, fan, det skulle kunna finnas en chans att de går till slutspel. Men då har vi ju ett lag till som vi behöver prata om, nämligen Guif. För om Hallby går bra och har 7 vinster på 9 matcher och gör det fruktansvärt imponerande, så har ju Roganovic och, får man väl kanske då credda, Sacke som har kommit in och sitter på bänken där också nu, verkligen fått ihop Guif, så att ja, de känns ju livsfarliga där strax bakom. Och så, ja, vad fan har de? Jo, de fick ju in Andersson också som sportchef. Han har väl kanske inte hunnit sätta sin prägel ännu på det där, hoppas jag, för i så fall har han ju magiska fingrar. Men det, ja, det är många som ska ha cred i Guif också. Men vad börjar vi? Börjar vi i Kristianstad, Hallby eller Guif? Ni får välja.
Alltså vi kan börja med att jag då ändå satt och roade mig lite med att inte räkna ut oddsen eller chanserna för att Hallby faktiskt ska vinna VM-guld, utan med mer så här att jag tittar på de lagen det rör sig om som kan hota Hallby. Vad de har kvar för schema och hur jag ser på deras chanser. Och då, som jag ser det, Hallby har 5 matcher kvar, va?
6 matcher.
6 matcher kvar. Och som jag ser det så är de, alltså om vi bara tänker om hur de kommer vara favorit för oddsättaren, så är de favorit i 2 av de matcherna. Och jag tycker det är ganska, jag skulle vilja säga att jag räknar hem 4 poäng där till Hallby. Så därför så, alltså så här, då sätter vi Hallby på 26 poäng.
Oj, för nu. Då räknar du hem Önnered hemma, gissar jag. Den kan jag delvis gå med.
Precis,
på.
Precis, jag räknar hem Önnered hemma. Jag tänker att de också kommer vara oddsfavorit mot Guif hemma.
Oj, oj.
Det blir för övrigt,
det blir
alltså, snacka
det,
ja, om vattendelaren. Alltså 22 februari, när de två möts, då avgörs ju, alltså vinner Hallby, då är det ju färdigfiket. Där, vilken jävla match. Men där ser jag att de är oddsfavoriter. Och sen är det så här, ja, Hallby kan ju skrälla och slå liksom, ja, det ser vi ju, de kan ju slå Malmö. Det är ju andra lag som gör det. Och de kan slå Skövde och Alingsås och Sävehof, men det är ju jävligt mycket tuffare än att slå både Önnered och Guif. Så jag tänker ändå att på de 6 matcherna så löser Hallby 4 poäng. Så då sätter vi dem på 26. Och då måste ju Guif ta, och det räcker inte för Guif att ta 6 poäng till då på sina 7 återstående, för att de har så jävla mycket sämre målskillnad än Hallby. Men jag ser heller inte att Guif, med samma resonemang då, så är Guif oddsfavoriter som jag ser det då i max 3 av de matcherna. Det som ställer till resonemanget är ju att de inte var oddsfavoriter mot Kristianstad eller Malmö heller, så att vem fan vet vad det är värt. Men det brukar ju oftast landa där någonstans. Så jag tror att de, ja, vad är det? Aranäs, Helsingborg hemma,
IFK Ystad hemma.
IFK Ystad hemma, precis. Och det är sista omgången. Där är de favoriter på spelkupongen. Så det är görbart för dem att ta 6 poäng. Det är görbart med 8, men det blir, jag tror det blir tufft för dem att ta 8 poäng på 7 matcher. Och då är det kvar IFK Ystad. Och de har ju egentligen ingenting som talar för dem, tycker jag. För de behöver dels 9 poäng då på 7 matcher.
Ja.
De är också, som jag ser det, oddsättarens favorit, eller vad man ska kalla det, i 3 av dem. Så det är samma där. 6-8 poäng är görbart. Jättebra utdelning, 8 poäng. Då är de ändå en poäng ifrån. Och de har inte alls den, om man säger, stigande formen som vi får säga. Att Guif har lyckats, om man bara ser de senaste 2 matcherna på Guif. Och de senaste 9 matcherna som du nämnde själv till Halby. Vilket gör att... ja, men som jag ser det så är det väl...
Det ser ju väldigt bra
ut för ett VM-guld, menar jag.
Usel
ja, precis. Precis. Så alltså, det är ju egentligen, det är bara Guif det handlar om som kan ta ifrån Halby den slutspelsplatsen.
Ja, fan vad jag... Alltså, jag har ju räknat på det där 10 000 gånger och så. Men man är ju alltid... Emil Berggrensk på det viset att yxan kastas varje gång man räknar. Men nu när du räknar och du är ju expert och allt sånt där och det låter ju logiskt allt du säger. Så att ja, det är väldigt spännande tider måste jag säga att titta framåt som ja, Halby-supporter. Så att det gläder mig väldigt mycket. Och nu, alltså den formen som de har nu, den... Att gå in i den i ett slutspel, jag kommer glädja mig åt varje match, även om det blir liksom förluster eller så. För att de, även när de förlorar så förlorar de på ett snyggt sätt. Om vi pratar om liksom Palicka och Gottfridsson som spelar liksom för svenska landslaget med hjärtat på utsidan, så är det är rätt många i Halbys gäng som gör det också. Och det är framförallt då Olle Ek som går i bräschen för det där. Och ja, det är sådana där killar som man liksom... Man verkligen unnar framgång.
Killar man gillar. Vi kan återkomma till det och prata lite. Alltså, gå in lite mer i detalj på vad det är Halby gör. Jag vill bara läsa upp här då. Apropå kasta yxan. Den 6 februari klockan 17.14 twittrar Emil Sjölin. Det blir SM-guld va? Så den lägger vi till handlingarna där. Absolut.
Väldigt liten yxa.
Det var väldigt liten, det var en jävla yxa. Vi kastade den inte långt i alla fall.
Nej, men där och då var jag ganska entusiastisk, det får jag lov att säga.
Innan vi släpper in Josef, jag vet att han står i startgrupperna. Jag tänkte bara kolla med er. Ni vet att det inte är några val i slutspelet i år va?
Nej, det visste jag inte. Berätta mer om detta, för att det har jag ju också ägnat mig åt att räkna ut vilka som kommer välja vilka.
Jag misstänkte det. Ja, men det har jag berättat är att det är alltså inga val i slutspelet i år.
Utan ettan får åttan, tvåan får sjuan.
Ja, det får man ju anta att det blir så i alla fall. Det är ju som mycket annat så är det ju väldigt bristfälligt kommunicerat.
Men du har ändå nåtts av informationen. Det var
ja, och anledningen till att jag är så stursk att jag vågar sitta och säga att det är så, det är för att källan till det här är Daniel Vandor. Och när man... Och det vill jag ändå hävda att
om det finns Hammarsjöken.
Exakt. Och jag vill ändå säga att om det är någon som man känner sig trygg med att det är så här, jag läste en tweet av honom och därför vet jag att det är sant när det gäller handboll, så är det ju Daniel Vandor. Så han skrev i en diskussion, en tråd på Twitter att det inte är några val. Och då får man ju lita på det. Och i samma tråd så kritiserades det en hel del av att va? Varför vet ingen det här? Och det kan man ju också, det är alltid lite det är lite lurigt det där att vems fel är det att jag inte har fått information. Men det är ändå anmärkningsvärt att vi som ändå är superinitierade handbollare, vilket många i den här tråden...
Vi har en egen podcast.
Det måste vara någon annans fel.
Jag kan tycka två grejer här. Ett kan jag tycka att om vi nu har någon slags journalistisk ambition kan vi ju ta reda på mer om det här framåt. Men också två då, om någon från...
Nu är det handbollskanalen i dig som talar, Sjölin.
Ja, precis.
Det har gått ut ett brev.
Då kommer jag till led två här. Jag kan också tycka att om nu handbollsligan exempelvis vill ha ut den här informationen, då är ju du, Charlie, du, Josef och kanske till och med jag väldigt bra personer att skicka sån information till. Då vet man ju att man också når... ja, alla andra som är handbollsintresserade egentligen.
Det kommer inte av en slump i ett trådsvar på Twitter i februari, menar du, från landslagets presschef.
Det hade jag fått välja hur jag hade paketerat handbollsligan med liksom fritt mandat själv, så hade jag sett att den informationen skickades ut någon annan väg också.
Men som sagt, information får man inte. Det hämtar man. Så det är bakläxa på oss. Men då kan vi ju upplysa allmänheten om det då. Mm. Och är det fel så skyller vi på Vandor. Men ja, så att det kommer alltså inte väljas i år. Så att då blir det ju, kan du ju räkna ut redan nu att det blir Ystad-Hallby. Eller?
Ja, och det ska jag säga skulle vara en väldigt rolig matchserie. För att de möttes ju nyligen i en match som i och för sig då exempelvis Hallby förlorade. Men som jag ändå tyckte var rolig att titta på för att den var jämn och bra och sådär. Sen gissa att Ystad IF har kanske både en och två växlar till att lägga in i ett slutspel. Så är yxan kastad lite grann. Men det, vanligtvis, vi har ju pratat om det där, att det finns ju några lag som man nästan aldrig ser. För att ja, de spelar samtidigt som något annat lag spelar. Och Hallby är ju ett sånt lag som de flesta inte har sett. För att ja, spela något annat möte så är det kanske mer intressant. Men nu råkar jag ju veta att båda ni har sett Hallby åtminstone någon match på sistone. Så kan jag inte få fråga er som liksom nu har sett dem lite grann. Vad ni, hur ni tycker att de spelar och vad det är de gör bra. Och respektive vilka luckor de har. För att det finns ju fortfarande.
Ja, alltså om det är någon av oss som är bäst lämpad att, att göra liksom en djupgående analys på alla spelare och hur de, hur fan det går till, så är det ju du, Sjölin.
Men jag kommer komma in, jag kommer in och peta lite.
Du kommer med facit sen.
Ja, absolut så.
Ja, nej, men det som jag slås av när jag tittar på Hallby, jag såg exempelvis nu senast de mötte RIK, och det är som alltid när jag ser på handbollsmatch, är det, ja, liksom kan jag se 20 minuter i sträck utan avbrott, så är det, det är VM-guld för mig. Men då det jag slogs av då var att de har, ja, men vi har pratat om det här genom 6 år i den här podden, att lag som får ut mesta möjliga av sitt material, lag som liksom kompletterar varandra och ja, men växer samman och blir en stark grupp, och Hallby är ett bevis på...
Man blir mer än delarna.
Exakt, bra Josef. Mycket bra sagt, istället för att jag ska svamla i 2 minuter. Men precis så är det. Och Hallby märker man att de har vuxit... Ja, men för inte, alltså, ja, de har vuxit genom... ja, för varje säsong, det är väl bara 2. 2,5, 3.
Mm-hmm.
Ja, men så och det ser man så tydligt. Och jag tycker också att de har hittat en trygghet... Hallby var, alltså de skrällde ju och blev överraskningslaget förra året med. Wow, motorvisade alla och det gick mycket bättre än vad man trodde. Men de har ju en helt annan stabilitet och trygghet i år. Och jag tyckte det blev så himla talande en sekvens i just RIK-matchen. För där har alltså Hallby fört matchen hela vägen. Leder med 4-5 bollar, det ser ganska lugnt ut. RIK biter sig fast och är på väg tillbaka. Och då kommer Jesper Jakobsson in, första högernian, som inte har fått mycket uträttat alls. Och då bara kliver han rätt upp över 3 och smaskar in den. Och så är det 3-målsledningen och lite arbetsro. Och då, alltså, jag fick bara den känslan att det blev så talande att nu är Hallby ett lag som kan föra en hel match utan sin första högernia. Och han kan ändå gå in sen när det är 10 minuter kvar. Skitsamma att han inte har gjort något avtryck hittills. Så bara, men nu går jag in och så stänker jag dit den. Och jag liksom, det bara träffade mig på ett sätt som blev så här: okej, okay, det här är Hallby nu. Det är ett lag som man inte bara skakar av sig hur som helst. Och som har en tro på det de gör. Adam Tumba, hur jävla bra har han varit? De här 7 segrarna de senaste 9, hur jävla bra har inte han varit?
Han har varit otrolig i 2 säsonger nu, måste jag säga. Alltså, han har verkligen varit bra. Men det, jag ska säga det, Charlie. Inga jämförelser i övrigt mellan Hallby och landslaget. Men den känslan som jag hade när jag tittade på landslaget, där även om ledningarna bara var nere på 2 eller 3, men man var ändå inte särskilt orolig för att känslan i matcherna var starkare. Lite den känslan får jag när Hallby möter ett jämnbördigt motstånd, som exempelvis då RIK nu kanske får sägas vara då. Att även när det var nere på 2 där, så är jag inte ens orolig.
Precis, och så var det ju inte förra året, utan då var det ju, alltså, då kändes det som att det var öppna spjäll och det var... Ja, det var starkt. De skrällde och gjorde det bättre. Men det var inte alls det. Det var inte alls på samma sätt. Och det är det som gör att jag tror att det finns liksom ingenting som tyder på att Hallby ska börja darra här nu och schabbla bort det här förarsätet till den här slutspelsplatsen. Och jag får också lite vibbar kring ja, men det Alingsås som jag kom till 2006, som hade liksom kvalat sig kvar mot just Hallby av alla lag. Och min första säsong när vi liksom med minsta möjliga marginal lyckas klara oss från ett negativt kval. Det var slutet på första säsongen. Andra säsongen lyckas vi precis ta oss till slutspel. Åker ut med 3-1 i den kvartsfinalserien. Tredje året SM-guld. Och det är liksom så här, det var också ett gäng. Ja, men förhållandevis var det så här. Vilka är det här? Var de skrapat ihop det här gänget? Fan vad bra de gör det ihop. Och vad de växer samman som ett lag. Och det är liksom det är samma känsla man får för det här. Fan, nu sitter 5 minuter senare. Och det är som Josef sa, summan är mer än delarna, eller fan man säger.
Mm. Ja, men och det är verkligen så att det här är ju inte någonting som har, alltså de har ju inte värvat en enda bra spelare, eller på att säga, men de har verkligen alltså fått, det är inga liksom stjärnor på så sätt, utan de har ju fått så här halv elitseriespelare slash duktiga allsvenska spelare till att bli ett jävligt bra handbollsligalag och växa in i den kostymen liksom.
Mm.
Att det var väl typ av de spelarna så var det ingen som riktigt, alltså det var värva typ Robin Svensson som passade inte riktigt i RIK, Tumba då som åkte ut med AIK och så här. Det är inga stjärnor på så sätt på förhand, utan det är verkligen ett lag.
Precis, och det var det. Så var det med oss med, vi var liksom ett gäng rejects allihop, ja, på något sätt, och så fick man ihop det.
Sen så vet jag inte, eller jag antar också att det är, alltså att de har värvat, de har varit kloka och värvat efter sin spelarstil, och jag utgår ifrån att det är med flit då. För de är ju, det jag tycker är slående är ju att de är ju väldigt kontringsstarka och väldigt bra på. Det blir så jäkla tydligt mot RIK, ett lag som gör mycket fel och tar många dumma beslut, så är de där och straffar det, och framförallt då med första fas i Hugosson och Tumba, men även andra fas är de ju duktiga, och jämförelsevis med typ RIK som också löper mycket, så är de lite, ja, mycket skarpare och mer noggranna liksom med vad de gör i andra fasen.
Mm. Glädjande, det är ju bilder jag delar såklart. Ska säga att de också, det som förvånade mig, eller förvånade mig, men det som gjorde intryck på mig var att Jesper Östlund så tydligt när han tog över laget började med att värva i första hand försvarsspelare, och var ganska tydlig med att säga att det är försvaret som är prio ett för oss. Vi bygger liksom därifrån, och så kontringar. Och sen får vi ta liksom i ett tredje steg, skaffa oss ett anfallsspel, var han ganska öppen med att säga liksom i media och allting. Och det, jag tycker fortfarande man kan se spåren av det i Hallbyspel. För ibland när inte kontringarna sitter och sådär, då kan det verkligen gå i stå. Men de har, ja, många duktiga.
Det är helt klart den svagaste biten av de tre du nämner.
Mm. Så är det verkligen, och det tror jag är delvis liksom kopplat till Jespers egna profil, liksom att han prioriterar de andra bitarna hårdare, men också profilen på spelarna de har värvat liksom, och hur de har resonerat kring det. Så att jag
tror, men att det är ju ett ganska ungt projekt på så sätt, alltså sen Östlund kom, är det 3 år sedan, han gick upp direkt från Allsvenskan, va?
Ja, precis, han hade de 1 år i Allsvenskan och sen så 1 år nu i handbollsligan, och så är det här 3:e året.
De har ju faktiskt värvat, vi kommer väl in på lite Sille, men att de har ju värvat Marcus Holmén till nästa år.
Mm.
Som ju då får anses vara någon typ av stor värvning.
Men det är första gången de värvar liksom en så profilerad spelare, en spelare som har varit på hög nivå tidigare och liksom fortfarande är det.
Ja, precis. Så det ska bli spännande att se vilken väg de andra håller på att säga. Det är klart nu... utgår jag från att deras ekonomi också blir lidande som alla andras, och Hallbybollen är väl inställd sådär, men ja.
Det är, alla föreningars ekonomi är ju pressad nu, men så är det ju verkligen. Alltså Hallbybollen, den stora turneringen, är ju verkligen navet i ekonomin för Hallby handboll, och den, ja, ställer sig in nu. Jag vet inte hur pass mycket de blir kompenserade för det och sådär, men det är klart att det...
Jag tror just ungdomsturneringar blir de väl ganska, är väldigt tydlig kompenserare, tror jag. Men vad fan vet jag?
Nej, vad vet man egentligen? Men så är det. Ska vi säga också då, på tal om silly season, vi kan ju baka in det lite i handbollssnacket, men Holmén är ju klar då. Fin målvakt, IFK Skövde, nu varit i Danmark. Vad har du mer på honom, Josef?
Nej, inte så mycket. Han gick ju till Nordsjälland, startade första matchen i Danmark. Slog ut ett mycket bättre lag än dem och stod med typ 55%. Så han har ju varit, han var verkligen bra. Sen åkte ju de ut då.
Mm.
Och han bara, jag tror att han satt fast i ett kontrakt som han inte kunde komma utifrån i första ligan. Eller i första division, säger man. Sen dess har jag faktiskt inte en aning om hur det har gått. Jag vet att de ligger högt upp och jag tror att de ligger ett eller två. Men jag vet inte hur det har gått, mina sa faktiskt.
Nej, för det andra jag ska säga är att de tappar ju Hugosson då, den väldigt kompetenta högerkanten, till Malmö till nästa säsong.
Jag tycker han bakom är duktig faktiskt också.
Marcus Erlandsson, jätteduktig. Är ju straffskytt. Nu har Tumba tagit över den rollen, men Erlandsson har, ja, nu kan jag inte den exakta statistiken nu, men han hade 23 på 25, vet jag, en ganska bra bit in i säsongen, vilket säger någonting. Sen är det ju många andra bitar man måste kunna hantera också för att bli en duktig kantspelare. Men han är absolut en kompetent högerkant. Mm.
Jag hade ju Halby RK just i Halbys första match i handbollsligan. Då var vi på plats och sände. Och då lyfte jag fram som profil Charles Hugosson och plussade för honom. Och att liksom, det här är en högerkant att hålla ögonen på. Startade inte, gjorde Erlandsson. Jag tror han spelade 5 minuter eller någonting. Så det var bra val, experten.
Ja, tufft att vara experten.
Men jag visste ju sen. Mm. Men det är ju det tyvärr då, som man får säga, som kanske talar emot att Halby ska göra, om vi hänger kvar i den liknelse jag drog med det som sedermera blev storklubben Alingsås, är ju just det att, ja, men försvinner bästa spelaren. Tränaren ryktas att det dras i honom. Det vet vi inte om det ligger någon sanning i det, men ryktena finns ju där. Alltså just ja. Det här, framgången i Halby är att de har fått jobba ihop som ett lag, att alla spelarna blir bättre och laget blir bättre tillsammans. Så kan man dessutom då tillföra lite spets. Den danska värvningen tillför ju ingenting, men kan man kanske lyckas bättre då med nästkommande, då kan det bli riktigt bra. Men utarmas det, säga, ja, Hugosson försvinner, Tumba kanske också försvinner, Olle Ek, någon som behöver honom. Det är ju det som tyvärr är faran lite för alla de här lagen som ändå ligger där kring det strecket och inte kring strecket om topp 4-platserna.
Nej, och ponera nu att eftersom Jesper Östlund enligt Kristianstadbladet är ett av de namn som nämns i samband med IFK Kristianstad, och han då faktiskt, det skulle bli så att han lämnade, så just den nästa tränarrekryteringen kan bli väldigt spännande, eftersom det var ju såklart en liten chansning med Jesper Östlund. Han hade ju aldrig haft ett eget lag.
Nej.
Och den ju, får man ju säga, gick ju, slog väl ut och blev ju årets tränare förra året. Väl.
Jajamän.
Men det är en spännande tid framöver för Halby.
Ja, jag tror, ska vi snart stänga den butiken kanske, men jag tror att en fördel är att Halby har kanske inte, jo, men de har relativt mycket hemvävt och relativt mycket närproducerat också i laget. Vilket kanske gör, exempelvis en sån som Olle Ek, han kommer behöva ett jätteintressant erbjudande, tror jag, innan han lämnar föreningen nu när det liksom är i toppslag. Han har ju så här, han är ju liksom tredje generationens Halby-profil som jag känner till. Det kan vara en fjärde och en femte generation. Den typen av spelare drar ju inte i onödan, så att säga. Och Jesper Östlund, det vet man ju inte vad det är för klausuler i det kontraktet, men han har ju skrivit på ett nytt kontrakt i år, så att det ska exempelvis Kristianstad ha honom, då lär det väl inte bli gratis i alla fall.
Nej, och det är ju väldigt bra för Halby. Det talar ju för att det kan bli VM-guld nästa år igen.
Ja, vi får väl se det. Men ska vi prata lite om då, för det är ju rätt intressant det, att Hallby på 22 poäng, då kan man prata om en supersuccé. IFK Kristianstad också på 22 poäng, men där kan man prata om precis den omvända typen av rubrik. Och det har ju med profil på föreningen, budgetar, vart man vill själva vara, vad man har för ambitioner, vad man har för track record bakåt i historien och sådär. Men för dem är det ju precis tvärtom. Det är ju en kris. En jävla kris i hela IFK Kristianstad. Och nu efter VM så tänkte man ju så här, ja men nu har de fått vila, träna ihop sig lite, köra ihop något och så vill de komma ut och visa att de fortfarande är gamla Kristianstad som bara ångar över allting. Och så har de två raka förluster igen. Vad fan ska vi säga om det?
Nej, det enkla är att summan är mindre än delarna.
Ja, fan. Tänk om hela vårt avsnitt bara blir en sån motivationscoach-klyscha nu. Jag vet inte om jag kommer klara av att släppa ut det då, men...
Det är roligt att de två lagen ligger där som är exakta spegelbilder på något sätt. De är yin och yang på något sätt. Alltså det är verkligen så. Hur kan Kristianstad inte få ut mer av sig själva med det laget? Just nu så känns det som att vilken spelare som helst i IFK Kristianstad kan du sätta i ett annat lag och få ut mer av den spelaren. Och man fattar inte varför det är så. Jag tycker det är alltså jag vet ju att det finns ju säkert jättemånga där ute som vi alltid gör med när vi pratar om de här klubbarna som gottas lite av det. Jag tycker det är hemskt att titta på. Ja. Alltså det måste vara, jag får liksom lite ont i magen för att jag lider med de här spelarna, för att det måste vara så jobbigt att vara dem. Och varje match följs upp av en dräpare från, alltså det är liksom, det är bevakningen på dem är ju hemsk. Så det, eller så här, det hemska är den inte. Den är minutiös. Mm. På gott och ont. Men fy fan. Och jag har ingen förklaring. Jag fattar typ inte vad det är som inte funkar. Eller så här, ja det är ju uppenbart. Försvaret är ju inte bra. Och anfallsspelet är inte bra. Men jag fattar inte hur de inte får ihop det. Alltså. Jag förstår inte.
Nej, och det gör inte jag heller. Alltså, jag tycker i och för sig dels att alltså om man ska jämföra, gå några år bak i tiden och ska jämföra Kristianstads liksom generationer, höll jag på att säga. Men säsong för säsong så är de ju såklart inte lika kompletta nu som tidigare. Men det är ju inte heller märkligt, och jag menar det ska de inte behöva vara för att de borde ligga högre upp. Men det är ju väldigt, väldigt märkligt att de inför första matchen efter återuppstarten mot Guif liksom har pratat om hur mycket de har tränat försvar under hela januari, och sen så kommer de tillbaka och kan knappt spela försvar, ser det ut som. Det är verkligen, alltså dels tycker jag att det ser ut exakt som det gjorde innan trots en ny tränare då. Alltså det ser fantasilöst ut i anfallsspelet och väldigt så här, spelare som spelar utan självförtroende och med väldigt mycket frustration. Mm. Liksom, den lösningen är att skjuta ännu hårdare och ta i ännu mer. Liksom, typ. Bortsett från typ Adam Nyfjäll som ju bara är grym hela tiden och ihop med några andra visserligen. Men nej, det är väldigt svårt att peka på. Liksom, den där grejen fungerar inte.
Det är som att det har låst sig för alla spelare, för att det är ju, vi har ju varit inne på det förut, alla spelarrekryteringar har kanske inte varit kanon och sådär, men det är ju i princip landslagsmeriterat på alla positioner i en startsexare.
Ja, och jag menar, nu har de också, alltså de rekryteringar som var värst så att säga, sett utifrån, var ju typ han med Birkefelt på höger nio och Jabala på mittsex, som gör det bra nu. Men och de har de ju blivit av med så att säga. Så att jag menar, de kan man inte riktigt peka på. Det är klart, visst, de har ju tappat lite bredd på så sätt och kanske då, om man tar Jurman Låström som en spelartyp som jag gillar väldigt mycket, men han var ju kanske tänkt för att ha en mindre roll nu och så skulle det som, och Jabala skulle ha en större roll. Mm. Så får han då hoppa in i ett par och fylla ett par skor liksom. och Tator, som när det inte funkar på honom så bildar de, ska de ju ha en till spelare där. Men, och det har de ju inte nu. Men nej, jag, alltså det går inte att förklara på annat sätt än att det är något självförtroende och, ja, och sådär.
Jag tycker faktiskt, eller faktiskt, jag tycker Jesper Larsson sa det bra i någon intervju jag läste med honom efter senaste förlusten här nu, när de, ja, reporten frågar väl sig, vad behöver ni då, eller hur ska det här vända? Och han liksom bara säger, ja men vi behöver få med oss något positivt. Alltså vi behöver en bra känsla. Vi behöver vinna, få lite framgång och få upp självförtroendet. Och det är fan, det är ju någonting med idrott och idrottspsykologi, för det krävs inte mycket motgång för att Kristianstad ska se ut som yra höns. Och som du säger, fantasilöst och syrebrist i hjärnan.
Mm.
Det är så, det ligger så nära där.
Jag fattar inte riktigt hur det funkar. Halby. Jag fattar hur det funkar. Men jag vill veta, har ni varit i något lag som har varit så här där, fan vad jag drar mig för att säga det då, men där summan har varit större än delarna? Eller tvärtom, har ni varit i något lag någon gång där summan har varit mindre än delarna? Kan ni liksom förklara det ifrån ett inifrån perspektiv? För att jag ser ju det i Halby och jag ser det i IFK Kristianstad, men jag får ändå inte riktigt liksom ihop hur det går till.
Jag har ju varit i det där vi var ju mest bra. Josef kan ju ta där när de inte fick ihop det riktigt. Det Alingsås jag kom till, där var det ju verkligen så. Det var ju att summan blev större än delarna, för det var ju, vi var ju nobodies allihop. Det var ett hopsplock av allsvenska spelare. Jag kom från division 2. Blissnack hämtade vi mitt under säsongen, då hade han varit i Italien eller något sånt där. Alltså du vet, vad är det här för gubbar? Kapellin gjorde andra vändan i Alingsås. Det var så här, Sävehof, Alingsås. Ja, och så blev det helt plötsligt jättebra. Men det motsatta, vet du fan. Nej, egentligen inte alltså.
Nej, för det är ju typ svårare också att förklara. För man kan ju, det är i alla fall för mig är det kanske lättare att förstå att framgång föder framgång och så vidare. Och, ja.
Nej, men lite, okej. Okay. Alltså det här kan ju låta konstigt, men jag tycker att det RIK som jag kom till 2012, som då fortfarande bestod av det som under många år i media hade liksom blivit det unga RIK. Men det var liksom en stam av spelare födda 90. Det var Linus Arnesson, det var Rickard Lönn, det var Rickard Hanisch. Naco Medina var där också. Martin Adolfsson, Fredrik Pettersson, Ysander. Alltså det är ju ett lag där var och en de spelarna, vart de än gick sen, så blev ju de spelarna jävligt bra i de lagen. Jag avslutade inte ens den säsongen i RIK, för det var då jag gick till Kristianstad. Men det laget slutade nia eller tia. Det blev ju aldrig så bra som jag tycker att det kunde ha blivit. Nej, vi fick det liksom inte att stämma. Ja.
Vi värvade ju Hanisch från RIK, så gick han och blev ligans typ bästa spelare och köpte. Ja. Och han började för 500 000. Så var det verkligen att RIK, sen var det ju väldigt en del annat är ju att alltså som var den här 90-stommen var ju väldigt unga då. Och då kan ju vara det här med att som 20-åringar, 22-åringar liksom bära ett klassiskt RIK med
jo, men mixen var ändå liksom. Mixen var ändå bra, för då var ändå så här, Lars Bernhardsson var ju liksom här
Iveland,
Iveland och liksom Petter Hansson kanske inte var där då. Nej, det var inte.
Jo då.
Nej, jag tror han var
tidigare. Men vad var det som hände då, Charlie? Eller hur var det i gruppen? Kan du liksom...
Det är jättesvårt, för jag tycker egentligen inte att... det är så svårt att peka på någonting. Det var väl kanske att de typerna som måste funka ihop kanske inte gjorde det. Och det är inte på något personligt. Jag tror mer spelartyperna. Att det var så här... Ja. Vi körde liksom Rickard Hanisch på höger nio för att Och liksom, jag förstår att han lackar på det och vill dra till Hammarby och tycker fuck det här. Men, men den konkurrensen han hade på de andra positionerna var som sagt Rickard Lönn, Linus Arnesson och Naco Medina. Han var nummer fyra av dem då.
Ja, var ju också överlägset bäst på höger nio.
Ja, ja, precis. Det var ju hans lilla problem där att han var så bra.
Han också var ju bra. Ja. Nej, men som det, du i Kristianstad bäst på högerkanten.
Mm.
Eller det var Jericho.
Det var Jericho.
Ja, just det, det var Henkel Lundsson.
Nej, men så att jag vet inte. Men det, alltså, som sagt, jag upplevde inte att det var dålig stämning eller att det var spelare som inte var beredda att göra jobbet eller att det var ett gäng... Nej. Att det var ett gäng divor eller liksom sådär. Jag tyckte det var ett mycket, mycket mindre lag när jag var i Minden exempelvis. Och vi lyckades ändå vinna eller liksom gå upp i Bundesliga och göra det bästa resultatet som den klubben hade gjort på 15 år där, något sånt där. Trots att vi var inte alls ett sammansvetsat gäng på det sättet. Jag tyckte vi var en härlig grupp i RIK, men vi fick liksom inte ihop alla bitarna som man måste. Vilket, ja, som sagt, det är väldigt konstigt att förstå, för att sett till att plocka ut alla de individerna vi hade så borde det på pappret varit ett minst slutspelslag alltså.
Men låt oss säga så här då, IFK Kristianstad ringer dig och säger: Charlie, det går ju fan inte bra nu, vi vill ha in dig i föreningen. Om du får det här att flyga, då har du 100 lax på kontot i maj. Om du inte får det att funka så har du liksom 0 kronor. Vad skulle du liksom ta tag i? Vad skulle du göra? Vad skulle du säga åt Uffe Larsson och grabbarna att göra då?
Jag
ge dem till Josef.
Ja.
Jag jobbar kvar med det jag har alltså. Nej, ja. Men du måste ju ha, okej. Okay. Ja, men det som varit intressant med det är ju att då får man ju en total insikt i det. För som det är nu så står vi ju utanför och tittar in genom ett sånt här frostat fönster och gissar vad som pågår där inne. Ja. Vi har ingen aning. Så det är liksom no way att jag tar i den.
Nej, men rent mentalt så har man ju som sagt ingen aning. De kanske trivs säkert skitbra med varandra och liksom sådär. Visst, man hörde väl att det var framförallt i starten då med varandra, så var det lite gnisslingar. Men att det blev ju bättre sen, som man förstod det. Så att, men så utöver det, men och nu kommer jag nästan låta som en repad CD-skiva eller LP eller vilka skivor man nu repade på 90-talet. Jag tycker ju att rent taktiskt så saknar de ju en mitt nia.
Mm.
Och det är ju liksom ofta min lösning, eftersom jag har mina extremt stora mitt nio-glasögon på mig. Men jag tycker ju genuint att de har spelare med, alltså så skickliga spelare med spetsegenskaper, men där man kanske inte får ut så mycket av typ Marcus Olsson som man skulle. Alltså när han har ju färdigheter för att göra exakt vad han vill, vilket han ju också gjorde innan han stack liksom. Jag tycker väl att de inte är så bra på att göra varandra bättre på 9 meter framförallt. Utan det, mycket av deras mål är alltså Nyfjäll springer sig fri, kantlägen eller att någon av skyttarna skjuter stenhårt i krysset. På alltså ett individuellt ryck så att säga. Ja, det är så jag ser på saken.
Mm. Ja, det är ju förvånande att så mycket spetskompetens inte... Alltså, för mig är det förvånande att det inte räcker att kanterna har liksom 90% och skyttarna skjuter stenhårt i krysset och en jättebra linje som man spelar in till. Att det verkligen är tydligt för mig att det krävs någonting mer för att få ihop ett bra handbollslag. Och om det är då antingen kanske en mittnia eller liksom en tränare som drar upp tillräckligt tydliga linjer och enkla linjer och passande linjer för olika spelare. Men någonting i det behöver ju liksom, man behöver få ihop de där spetsegenskaperna bättre, och ja, det kanske är en mittnia som är svaret. Det kanske inte är bara dina glasögon som säger det där, Josef.
Nej, men mitt i alla fall jag, de har ju ett försvarsproblem också, och det hjälper inte. Ja, det skulle ju vara Järnemyr, kan inte, om Järnemyr skulle spela mittnia så att säga, men Men de har ju problem med den ändan också.
För försvaret där. Men det är klart, de har ju till skillnad då från Halby som har byggt tydligt bakifrån, så har ju inte kanske IFK Kristianstad så tydligt värvat in försvarsspelare.
Nej, ser man utifrån så borde, alltså, och det tror jag vi var inne på inför säsongen, att det här Kristianstad vinner ju på att de har så jävla mycket skottkraft. Att de kan slänga in, alltså de kommer göra mycket mål. Så deras enda, jag tror till och med det var Berg, alltså sportchefen, som så här, ja, det är ju tur att de har lite svaghet bakåt i alla fall, så att det finns en möjlighet, för att det såg ju oerhört bra ut på 9 meter.
Mm.
Så att det är svårt. Det känns som att de har hamnat så jäkla fel i hela tränarsoppan med, för det är så lätt att sitta här nu och prata om att det började med att de skulle aldrig gjort sig av med Ola Lindgren. Det var ju en tickande bomb det där. Det hade inte hållit. Jag är helt säker på det.
De gjorde ju det för att de var tvingade.
Precis, det var ju på väg dåligt. Det var på väg åt fel håll. Det var dåligt. Det var mycket, alltså träningsdosen gick ner, träningsfliten på spelarna gick ner. Alltså jag har hört det här från flera på insidan, att det var liksom inte så att allting var frid och fröjd. Någon fick för sig att Ola skulle väck och så blev allting skit, utan det hade blivit skit ändå. Och så kommer Jubbo in och förhoppningarna med det, och så har vi det här liksom, den här mellansäsongen då, det blev inte som de hade tänkt, och värvningarna, och det är ju ifrågasatt, och stressen och pressen, och så nu då, ja, men av med Jubbo då, för att det var ju något som inte funkar där. Och så tänker man, okej, gött, nu ska det bara sitta. Men då är det så här, ja, Uffe Larsson, det lilla jag har haft med honom att göra, superhärlig kille. Har definitivt kvaliteter, men det kanske också finns en anledning till att han inte har haft ett lag på den nivån innan, förutom när han hoppat in och täckt för andra tränare som har, eller när Ola var borta tidigare gånger. Alltså så här, det kanske också är, jag vet inte, det känns bara som att de har hamnat snett liksom och inte kommer i kapp.
Mm. Nej, det är som att varje gång det kommer en boll, då är de på väg åt andra hållet. Upp, så fan, den var på väg ditåt nu. Då får jag springa. Ja. Nej, jag avundas inte jobbet som den sportsliga och för en del den föreningsmässiga ledningen kommer behöva göra nu. För att det, ja, att vända på den här skutan har nog ingen enkel lösning. Det såg jag också Jesper Larsson säga i Kristianstadsbladet, att på en sån rak fråga, vad är det som går fel, så sa han att, ja, men hade det funnits en enkel lösning som vi visste om, ja, då hade vi fan gjort det liksom. Det finns ingen, vi ser ingen enkel lösning på det här, för då hade vi testat det.
Och folk pratar om högernior, det har varit uppe på tapeten hela tiden. Men det kanske är en playmaker då som behövs, och inte Fredrik Petersen.
Nej, det är nog avskrivet. Ja, nu har vi varit först positiva, sen negativa, och nu får vi vara lite positiva igen då. För nu ska vi prata lite Guif, som ju också då går svinbra. Helt plötsligt, i alla fall för mig då, så tyckte jag att de inte såg så bra ut under hösten, åtminstone stora delar av det, så... Ja, tyckte jag det såg ganska bedrövligt ut. Men nu helt plötsligt så ser det superbra ut. Hur ska vi förklara den skillnaden? Är det Roganovic som har skruvat på rattarna? Eller är det att, heter han Erik Persson, har kommit tillbaka och de har skytt hot från den sidan också? Eller är det någon blandning av allt möjligt?
Ja, det är väl alltid en blandning. Men det är två saker som är med Guif framförallt. Tycker jag. Det ena är att när målvakten är så extremt viktig för dem. Daniel Freyr, va? Andreasson.
Yes.
Mm. När han, alltså det krävs ju verkligen att han ska vara bra.
Och han är lite upp och ner ju. Alltså han har ju gjort några helt otroliga matcher. Och framförallt delar av matcher.
Precis, och även som du säger, delar av matcher. Idag mot Malmö var han inte så bra. I första halvlek blev utbytt mot Marko Roganovic, heter han, va? Och sen då kommer in i andra halvlek igen och är svinbra. Så att det är verkligen så. Och det är i och med att alltså, de har ju tunt där bakom med Marko Roganovic, får ursäkta. Han är inte riktigt redo än för att ta så stort ansvar. Så det är ju verkligen upp till Daniel Freyr att vara bra. Och för när han är bra, då ser det helt plötsligt mycket bättre ut. Sen så tycker jag att Erik Persson är väl den spelare under handbollsligan som kanske har haft våldsammast utveckling. Mm. Alltså att han, man såg ju glimtar av det i höstas, alltså skottet och fysiken och allting, men han har verkligen utvecklats under året som gått liksom. Och att nu börjar de faktiskt få lite bredd också i större utsträckning, när dels alltså Erik Persson har kommit in i höstas var det ju Åkerman på höger nere. Nu är de två spelare där som kan vara med. Lillebror Marcus Ekman är tillbaka från långskadeuppehåll, vilket gör att Robin Andersson Dickfors med den kroppen han har inte behöver gå så hårt och tungt hela tiden. De har verkligen gjort bra saker. Sen så tycker jag att det är lite, Soren är ju lite spännande också, alltså att han försöker verkligen ha ett vara lite innovativ och är en tränare som är kanske lite utanför ramen så att säga. Mm. Alltså startar matchen mot IFK Kristianstad med någon typ av 3-3, får jättetrevlig utdelning på det, men går sedan ändå ner till ett 6-0. Mm. Och det är ju lite mind games liksom.
Verkligen. Och det jag tycker de gjorde väldigt snyggt i den matchen med det där 3-3 och 6-0 var ju att de bytte inte bara liksom en gång från 3-3 till 6-0, utan de bytte flera gånger fram och tillbaka, och de kunde till och med byta i ett IFK Kristianstad anfall. Jag vet inte vad de hade för signal, men jag gissar att det var Rogranovic eller någon annan spelare som ändrade det där, för det blev ju tydligt att se Karasic, som ju då stod etta i 6-0 men var ute högt upp när det var 3-3, att de slog om liksom mitt i matchen och mitt i anfall.
Mm. Ja, precis. Och sen så spelar ju de med extremt mycket energi och tändning. Och även om jag personligen hatar sådana lag så verkar det ju funka för dem. Och det är ju det som är viktiga.
Ja, det var ju... Nu när vi pratar Guif och idag så har de vunnit mot Malmö. Malmö som ju var en av konstanterna i serien. Hela serien i år har ju varit svajig. Men Malmö har ju varit ett av få lag som man har kunnat lita på. De vinner mot de sämre lagen och så spelar de jämt mot de andra topplagen. Men nu har även de liksom börjat då vara fladdriga i sina resultat. Då är det bara typ IF vi kan lita på kanske. Men ja, så i paus när Malmö ledde stort mot Guif, då stängde jag av den matchen. Jag tänkte att men det här är klappat och klart. Det här är, nu kan jag gå ut och köra lite skridskor med min dotter här på trädgården. Och så kommer jag in och så ser jag att Guif har vänt det. Då måste jag ha vunnit andra halvlek med 7-8.
Jag tror 18-9 till och med.
Ja, till och med 9 mål. Ja.
Något åt det hållet.
Ja, 19. Ja. 19-8 tror jag det blev.
Åh, herregud.
Men du vet, alltså, men Malmö,
måste de ha gjort.
Ja, men framförallt var det en period som var helt sinnessjuk, för att det var ändå så här, ja, de bytte lite mål fram och tillbaka, det såg ändå ut som att det var rätt lugnt. Men sen gör Guif, alltså Malmö leder 26-24. Sen gör Guif 1 2 3 4 5 6 7 8 raka mål. I en period. Ja, men det är ju helt sinnessjukt. Så det,
men
är också
hur kan Malmö inte göra mål när Guif gör 8 raka?
Jag vet inte. Alltså, det är väl att jag kan tänka mig att det inte var att det var den här, oj, Guif gör 4-0 direkt efter paus, nu får vi fan vara med, utan att ja, men det här är lugnt, vi har det här. Och så är han var ju vass idag, Daniel Freyr. Då tog han asmycket skott, och så var det så här, okej, jävlar, nu får vi vakna till, tänker Malmö. Men det är inte så jävla lätt.
Nej.
När man har gått hem efter 45 minuter. Och jo, så ska de bara vrida på det igen då. Ja, och det var ju det som sket sig liksom.
Ja, och just det här som jag pratade om, det här med att, alltså, det är ju inte heller bara så att han i målet räddar och de gör mål i andra änden, Guif, utan det är ju att målvakten räddar, hela bänken står och skriker sig helt röda i ansiktet och liksom reser ragg. Och sen så gör de mål och så står hela laget och skriker allt de har och reser ragg. Och liksom den mentala biten funkar liksom.
Ja.
Så att Guif växer ju av det samtidigt som Malmö chokade.
Mm. Ja, men jag är inne på din linje, Josef. Fan vad jag hade hatat att spela i ett sånt lag och så. Men det fan vad det funkar bra. Det är ju ja, Guif är ett starkt lag nu.
Alltså just det där att när det funkar så funkar det, så att säga. Alltså, det där är ju väldigt jävligt bra och smart i vissa perioder. Sen blir jag tycker det är, jag har svårt att se det liksom när man vinner ett inkast i minut 3 och hela bänken står och skriker sig helt liksom tokiga och det är knutna nävar och high fives för ingenting liksom. Då kan jag, det har jag svårt för.
Men det är väl det där också att det kan bli platt. Alltså om man inte har något annat också att backa upp det med. Om man bara tror att man ska kunna skrika och höja näven och att det ska funka i längden. Det kommer det ju inte göra. Men som komplement till det andra och liksom under, som sagt, perioder där man kan verkligen flyga fram när man gör det. Då kanske det är superbra. Det blir nästan som en idrottspsykologisk podd den här veckan.
Mm. Så blir det den här veckan.
Ja, precis. Vi rör ju oss fladdrigt och hitan och ditan som dit vinden tar oss. Innan vi rundar av, ska vi hinna med lite silly season då? Det har ju dykt upp lite övergångsnyheter. Det droppar ju in liksom under januari och ja, till och med februari har det droppat in några mer. Vad har vi att rycka ur hatten?
Framförallt innan vi drar de exemplen så reflekterade jag över det bara häromdagen tillsammans med min fru, att jädrar vad mycket det har hänt på 10 år, att ja, men det är så mycket som blir klart nu. Alltså november, december, januari, februari. Det hände aldrig förut.
Alltså, det var att man väntade in allting, sitt kontrakt på semestern liksom.
Ja, men det var typ nu sista slutspelsmatchen var klar, då var det så här, just ja, hur blir det nästa säsong? Jag vet inte. Vi får se. Vi ska ta ett snack nu efter slutspelet. Alltså, det var mycket oftare så. Och det, om det är en konsekvens av att allting har anpassats efter att ja, men, tyska, danska, franska ligan, att där är man ute i god tid och gör klart tidigt och då har liksom svenska ligan fått hänga med på det. Alltså, det är tecken på professionalitet i alla fall, är min poäng, att saker och ting är klart tidigt.
Elitserien skulle ju bli heltid professionell 2016 eller någonting, så det här är väl ett led i det.
Vet ni vad jag tror att det är? Jag tror att det är ett led i att Football Manager-generationen har börjat ta över sportchefsplatserna nu. Att det liksom är credit att vara sportchef och sitta och hålla på och bygga lag och signa spelare och sånt där.
Ja, och skriva
det med. Eller vad är det
han? Ja. Precis. Ja, nej, men visst, vi kan droppa lite namn då. Vad har vi?
Ja, men vi har ju nästa års SM-vinnare. Ystad IF. De har ju värvat Filip Stenmalm från Wisla Plock efter typ så här, ja, undrar om han har varit 8-9 år i utlandet nu. 7, va?
Oh, inte 8-9. Ja, precis, han var 2013. Han var kvar i Champions League-året där också, va? 14 var han kvar i drott. Ja.
Behöver kanske ingen närmare presentation, men väldigt fin tvåvägsspelare, ju landslagsmatcher i mängder och så vidare. Kommer hem i vilken form, har du koll på det, Josef?
Ja, alltså, eller jag har inte sett Wisla Plock i år. Jag mötte Filip och Wisla Plock 2 gånger förra året.
Mm.
Och där, han var ju en av deras centrala spelare liksom.
Han är ju fortfarande ung också, får vi säga. Född 92, vad som du, Josef?
Jajamän.
Ja.
Alltså, jag har ingen aning om hur han har varit i år, men han var jäkligt bra förra året.
Mm.
Och har ju varit runt en del i fina klubbar och sådär. Ryktena säger väl att han ska börja studera också på heltid, va? Charlie.
Mm, det är ryktena, ja.
Ja, så att, men ja. En jättebra värvning. Och sen så har de ju värvat Julius Lindskog Andersson också.
Mm. Det är en doldis.
Ja, det är det inte för mig.
Nej, men alltså, för mig heller. Jag har koll. Jag mötte honom redan när han spelade i H43. Och sen vet jag att han har varit i Tyskland. Och alltså, jag har ju haft lite halvkoll på honom. Men jag tror ändå att det är en doldis för folk som lyssnar på den här.
Många. Ja, verkligen. Men det är ju en jättebra värvning.
Berätta lite då.
Men han blev förra året Zweite Bundesligas bästa spelare. Och är fortsatt spelare nu i VfL Lübeck-Schwartau, va? Tror jag. Men är alltså, ja, en av de bästa spelarna i Zweite Bundesliga. Jag trodde faktiskt att han skulle gå till Bundesliga efter de här två fina säsongerna. Så det förvånar mig lite. Men han är ju Ystad-pojk och vad vet jag, han kanske vill också ska börja plugga.
Inte bara Ystad-pojk. Det här Christian Albinsson hade aldrig förlåtit oss om vi inte också nämner vem hans pappa är.
Knirs grabb.
Mm, det är Robert Knir Anderssons grabb vi talar om, ingenting annat.
Hann du möta Knir, Josef? Jag hann möta Knir.
Nej, bara som tränare så att säga.
Mm.
Kan vi få lite position och lite superkrafter och sånt också, Josef?
Högernia med extremt röda kinder, det är väl det. Det är väl hans superkraft, eller? Och så 248 landskamper på bänken.
Jag tror Emil undrade om Julius, inte Knir, faktiskt.
Knir är jag. Alltså, jag känner mig helt lugn med Knir, Charlie. Där behöver du inte oroa dig.
Fan, jag glömde att det var en nostalgiker i den här podden.
Ja, du trodde du var med i snett inåt bakåt.
Ja, my bad. Ja.
Nej, utan han är ju mitt nya och är ju framförallt han är ju osäker på om han spelar bakåt faktiskt, men jag tror det. Men är ju alltså framåt bäst, alltså målskytt. Jag tycker han är bra på det mesta, genombrott, skott, målskytt, assist.
Han är en playmaker, så att Ystad vinner SM-guld, det är allt man behöver, en playmaker.
Ja, precis.
Mm. Kul för Ystad.
Ja, och Kim Andersson har väl förlängt typ, eller? Eller han har bestämt sig för att vara kvar eller någonting. Också. Det är ju inte dåligt.
Nej, det blir ett fint gäng och leder ju redan nu
serien. Det blir trångt där. Men bra.
Man kan ju kanske spekulera i om det innebär en exit för Dalibodå där.
Mm. Ja, det är väl inte helt omöjligt.
Man får väl hoppas för deras del att det inte innebär en exit för Lode Hallbäck, va?
Nej, han har kontrakt i alla fall.
Mm.
Och det är klausuler och sånt. Men...
Det är det säkert. Men det tänker man ju också då, med tanke på det vi inledde med, att då känns det som att det nästan borde ha ryckts redan. Eller så här, att han borde blivit klar.
Ja. Inget ont om Dåder, men jag tror att Hallbäck hade varit tyngre att tappa till nästa säsong i alla fall. Men bra. Mm. Ystad, IF där. Du satte dem redan som SM-guldvinnare, Josef. Lite, ja, men då, det får vi se då. Vad har vi mer?
Ja, vi har ju Skagling har vi ju.
Ja.
Till Önnered.
Och där har vi ju Andreas Lang ifrån Alingsås. Ska ju ut och bli proffs.
Mm.
Precis, liksom Fransén.
Mm.
Ska ut och bli proffs. Skagling till Önnered. Och där, ja, det vet ju ni, för det har jag ju, läckt till er. Att det är andra grejer på G Önnered också. Men det är inte... Det har inte stått någonstans. Så då vill inte jag... Jag tänkte inte vi breaka det här. Men jag kan ju nästan lova att det kommer dyka upp fler spännande nyheter. Eller jag kan lova att det kommer dyka upp fler spelare som är klara för Önnered. Så att de rustar upp.
Ja, men det ryktas också om att det är tunga pjäser som ska lämna Önnered också.
Mm, precis. Också till Alingsås då, tänker du?
Ja, precis.
Mm, exakt. Det var lite det var lite roligt. Vi gjorde Önnered RIK och så sa jag det till DK Daniel Kristiansson när han skulle göra intervjun, att ja, Hallbäck snackade sig om att han ska till Alingsås. Så gjorde en helt vanlig intervju där och sen på slutet så bara slängde han in den frågan så. Ja, du förresten, är du klar för Alingsås eller? Vi har hört, och han blev så jävla paff. Han bara så här, alltså ja, det kommer jag absolut inte svara på här. Nej, det här är fel fokus. Och så vi klippte bort den frågan. Men det var jävligt roligt att vi bara...
Ja, men snyggt. Där är ju DK. Där är det kul, tycker jag, att DK kommer lite utifrån. För i... Alltså, handbollsfamiljen är ju väldigt fin och väldigt gentlemannamässig och så. Och den är ju gentlemannamässig på det viset att... Även om man typ vet så här, ja men... Nu säger jag inte att vi vet, men man skulle kunna veta så att Hallbäck är klar för Alingsås. Men man skulle ändå inte ställa den frågan, så att säga. Men Deko kommer ju där med, ja, men lite utifrån. Han är ju liksom van vid fotbollsvärlden där man gräver loss nyheter och där det verkligen är så här, ja, sitter du bara på ett rykte så ska det ut direkt och det ska breakas och det ska vara bomber och liksom så här.
Ja, får du ens en fotbollsspelare till micken så gäller det att ställa alla frågor du har. Ja. Inte som här liksom. Men det, anledningen till att den inte kom med till slut var ändå att det blev lite så här. Det kändes lite kvällstidningsjournalistik att ta honom på sängen där. inför en match. Ja. Och så liksom, det har inte stått någonstans. Och så bara, ja, men fan, det här kanske... Ja. Så det var Deko själv som valde att klippa bort det. Men okay. I alla fall, han ryktas ju då till Alingsås. Och jag hörde också att Önnered är ute och jagar högernia. Så det är bara... ja, då får man ju vatten på sitt kuvert. Så att säga. För att han är på väg till Alingsås. Och det hade ju varit en... finns det någon mer Alingsås-kompatibel spelare än Anton Hallbäck? Så säg honom nu.
Nej, det... Det är det väl kanske inte, nej. Man skulle väl kunna säga att Hallbäck ju, när han kom fram, var så här, fan vad bra han är och sådär, men att han kanske inte riktigt har blommat ut ännu. Men det är väl också typiskt Alingsås då i och för sig, att plocka in någon och sen bara addera någon liten krydda i rätten och så bara smakar man igen på den där. Oj, vad god den här franska löksoppan har blivit nu när ni bara adderade den där lilla kryddan.
Mm, precis så.
Lök. Ja, precis. Och sen så ska vi väl nämna då att det är ju officiellt och klart att Carl Wallinius ska till Montpellier.
Du, ja, där hade ju du något, Josef. Du la ju ett väldigt fint pussel kring Wallinius.
Ja, eller det var väl kring, det har egentligen inte bara med Wallinius att göra, utan jag, i och med att jag vet vilken agent som Pellas då har i Montpellier, och han har jobbat med ett danskt företag som heter People in Sports, och de senaste åren, 1-2, så har det gått väldigt mycket, eller inte väldigt mycket, men fler danska spelare än vanligt till danska ligan, eller till franska ligan, förlåt.
Dansk till fransk.
Precis, och det är ju för att de har anställt en fransk spelare, eller för detta spelare, med en förtid i Kolding i typ 10 år som agent. Och lite öppnat den porten, så att säga. Och där då, för att, där glider in lite svenska spelare också, som typ Pellas då och Wallinius. Så att det är ju inte omöjligt att det kommer vara fler sådana övergångar framöver.
Det är nära just Luger känns som att de har en French connection där på något sätt.
Ja, precis.
Med Gildenbäck och Wallinius och Pellas och sådär.
Fan vad det känns också som att det passar det lundensiska sinnet bättre.
Det måste ju vara så att, alltså, liksom så här, förutom Alfred Jönsson som bara är en maskin liksom, som pluggar tentor mellan VM, semi och final, så är det ju så där, ska en lugespelare ens överväga, alltså, för de står ju alltid i valet mellan lägga av eller göra något jävligt fett, då är det ju Montpellier man ska locka med liksom.
Ja, men om vi säger så att om vi skulle jämföra städer och handbollsföreningar med länder, då är det ju supertydligt för mig att Ystad är Tyskland och Lund är Frankrike liksom, att det är...
Oh, verkligen. Men ett fyraårskontrakt i Montpellier tackar man inte det till.
Och
det
är... Nej, hur bra är Montpellier? Hur bra är Montpellier, Josef?
Skit i det.
Ja, precis. Nej, men de är ju jäkligt bra, och framförallt så är de ju jäkligt bra på transfermarknaden. Så det ska bli väldigt spännande. De hafsar bara inte bara in spelare och är duktiga på att hitta lite guldkorn liksom. Alltså, nu ska ju han visserligen lämna för Carl Wallinius, men den här litauen som de har haft igen, bara Jonas Trusho Vunicius, tror han heter. Liksom en sån traktor som de hämtar från ingenstans och sen var svinbra då när de vann Champions League. Hämta Pellas, som ju också är liksom, alltså den utveckling han har haft sen han blev klar för Montpellier, så det är klart han hade säkert fått ett sådant kontrakt nu så att säga, men det var ju lite förvånande när det väl hände. Och då har ju han Patrick Kanajer, alltså tränare som har varit där i typ 25 år. Ja, de är spännande. Nu tappar de ju visserligen Melvin Richardson, sägs det, till Barcelona, som är en tung förlust, men det är ju ett jättebra lag.
Och fyraårskontrakt som du sa där, det är ju väldigt snyggt. Och vi får väl också passa på att credda Lugi som förening också. Fan vad de har fått fram bra handbollsspelare, framförallt 9-meterspelare de senaste åren.
Ja, och det ska sägas det att jag tror att, alltså att med tanke på hur Montpellier har gjort de senaste åren, att det är liksom, de har ju en långsiktig plan med Carvelino, så att ja, men nästa år kanske han inte kommer få spela så mycket. Men sen liksom, ska han sakta ligga in i det så, och börja ta över. De ser ju en talang in the making, och ni vet ju hur förtjust jag är i Carvelino, så jag tror ju på honom väldigt mycket inför framtiden, och skulle exempelvis passa perfekt in i det svenska landslaget om några år. Så det skulle vara spännande att följa.
Snyggt! Och med de orden så tar vi och stänger avkastbutiken den här veckan. Ska du passa på att be om ursäkt för att avsnittet är långt igen, Charlie, som du har för vana att göra?
Nej, jag har slutat be om ursäkt nu. Nu är folk, ja, de som är kvar, de är kvar. De gillar den här skiten.
Jo, men jag fick ju ett DM på Instagram faktiskt. Det brukar ju annars vara Christian Albertsson som får allt negativt och all beröm. Men jag fick ju, vi var ju lite oroliga där när vi smattrade på med Patreon-avsnitt efter Patreon-avsnitt. Att vi skulle råna folk så att säga. Han då, det var en kille som skrev till mig och sa det, att det är bara att köra på. De som är patrons kan välja själva liksom, hur mycket de är, ja, hur initierade de vill vara så att säga. Och vi som är patrons vill bara ha mer och mer avsnitt. Så att,
Nej, däremot så kanske man kan be om ursäkt att det har varit noll och ingenting SOE den här veckan. Det får vi ta igen fram till veckan. Det finns ju lite sill där med, och att Boden går och slår Lugi efter att Lugi har slagit Sävehof efter att Sävehof har slagit Skuru. Men det tar vi en annan gång helt enkelt.
Det krävs inte bara en rumänska.
Ja.
Och jag är så ledsen över det. Att min favokeeper i Skuru ska lämna och så vidare. Men det tar vi nästa vecka.
Mm.
Här kommer Kjell Höglund.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleribö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch, och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i. Får jag se låra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.